här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam. Prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Seriemördarpodden Israel Keys del 1. Det här avsnittet är den första i en serie skriven av Jenny Ekstrand och det är uppläst av mig, Dan Hörning. Klippning och ljudsättning har gjorts av David Persson. Vissa av namnen i avsnitten är ändrade på grund av sekretess. Gratisversionen av Seriemördarpodden kommer ut 40 gånger om året, det vill säga alla tisdagar utom sista tisdagen i månaden. Och det är möjligt på grund av er sponsring. Den här podden är huvudsakligen crowdfundad på patreon.com. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra, gå till patreon.com, sök på Seriemördarpodden och välj en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till 3 extra avsnitt varje månad. Och det är det som är Seriemördarpodden Premium, inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Om du bara vill åt de här extra avsnitten så finns de på podmi.com och då kostar de 29 kronor i månaden. Den första månaden är gratis. Det är hösten 2003. Några minuter efter 9 på kvällen kör den 19-åriga Wendy Morris ut efter en mörk och tom landsväg. Det är ofta glest mellan bilarna på vägarna i den nordöstra delen av delstaten Washington, särskilt på kvällen och natten. Men det här är en körsträcka som Wendy har kört många gånger förut. Känslan av att vara ensam i världen har slutat krypa under skinnet på Wendy för många turer sedan. Ofta tycker hon att det är rätt skönt att vara ute på vägarna ensam. Om hon ändå skulle känna sig ensam sätter hon bara på stereon. Musiken fyller tomheten och håller henne sällskap. Wendy håller blicken långt framför sig på vägen, följer ljuskäglan från bilens strålkastare. Men så får någonting på instrumentpanelen henne att flytta fokus från vägen till den lilla röda lampan som börjat lysa bredvid tankmätaren. Kan det vara möjligt, tänker hon. Det var inte alls länge sedan hon tankade. Men så kommer hon ihåg att det nog är längre sedan än hon tror. För hon har trots allt hunnit 2 gånger fram och tillbaka till farmor och farfar i Oregon på samma tank. Det stämmer nog att det är hög tid att tanka nu. Wendy känner ett svagt obehag ila till i maggropen. Tanken på att få bensinstopp mitt ute på den mörka landsvägen får olusten att krypa ut med ryggraden på henne. Hon är långt ifrån närmsta samhälle. Ja, hon är faktiskt ganska långt från någon slags bebyggelse överhuvudtaget. Det finns inte jättemånga bensinmackar ute efter den här vägen och det är långt mellan dem. Men Wendy har koll på vägens sträckning. Det borde vara en knapp mil kvar till nästa bensinstation. Hon intalar sig att bensinen kommer att räcka. Men redan när Wendy kört ett par kilometer känner hon hur hennes spända axlar slappnar av när hon efter en tvär vägkrök ser skylten från en bensinmack lysa i starkt blått. Hon hade inte ens förstått att hon hade spänt sig så, men när hon rätar på ryggen och byter ställning känner hon hur hennes händer har greppat hårt runt ratten en lång stund. Hon ler lite åt sig själv. Hur kunde hon bli så orolig? Om det nu hade blivit så att hon fått tomt i tanken mitt ute ingenstans hittar faktiskt hennes storebror i ödemarken som om det vore hans egen ficka. Han skulle ha varit hos henne på nolltid och allt hon hade behövt göra var att slå på belysningen i taket och öppna den halvt lästa boken hon har i väskan, luta sig tillbaka och vänta. Wendy svänger av mot macken och stannar in till en pump. Hon har hoppats på att det skulle vara en bemannad station. Hon skulle kunna döda för en varm kopp kaffe. Men man kan inte få allt här i världen. Utanför bilen sträcker hon på benen och går runt bilen. Det är tomt på macken, helt öde. Men så ser hon en bil stå en bit längre bort, på parkeringen bakom macken. Det är en pickup. I mörka omgivningen syns mannen i en upplyst kupé tydligt. Wendy antar att han passar på att ta en paus. Han kanske är ute på en lång körning. Men så ser hon till sin förskräckelse att mannen tittar rakt på henne. Hon vänder snabbt bort huvudet. Självklart tittade mannen till åt hennes håll när hon svängde in på macken. Det är ju så öde här. Hon försöker koncentrera sig på det klickande ljudet när bensinmätaren räknar upp liter efter liter. Hon trampar lite på stället. Hon intalar sig själv att det är för att hålla värmen. Men innerst inne vet hon att det är ett befängt sätt att försöka få tiden att gå snabbare. Att få bensinen att rinna snabbare. För Wendy vill därifrån. Äntligen knäpper handtaget till slangen till. Tankningen är färdig. Wendy struntar i kvittot som kommer ut ur automaten. Snabbt hoppar hon in i sin Honda Civic utan att släppa pickuppen ur ögonvrån. Med vänsterhanden trycker hon snabbt ner låset på alla dörrarna samtidigt som högerhanden drar bältet tvärs över kroppen och fäster det. Med en djup utandning av lättnad lägger Wendy ettans växel och trycker ner gaspedalen hårdare än vad hon egentligen hade tänkt. Det är inte bra att titta på för mycket skräckfilmer. Då är det då en sak som är säker, tänker hon. Wendy accelererar och fortsätter på väg 112 österut. Hon ser en bil snabbt närma sig bakom. När bilen blir större och större i hennes backspegel ser hon att det är pickuppen. Mannen måste ha svängt ut från bensinstationen precis efter henne. Men när hon såg honom sitta i bilen på parkeringsplatsen hade han suttit lojt tillbakalutad som att han inte var på väg någonstans på en stund. Han måste ha ändrat sig. Wendy trycker lite mer på gasen. Hon vet inte varför. Men hon vill lägga lite avstånd mellan sig och pickuppen. Men mannen i bilen bakom höjer också hastigheten. Och snart ligger han så nära att ljuset från pickuppens framlysen knappt syns för att den ligger så nära bakdelen av hennes bil. Med ens gör pickuppen en snabb gir ut i vänsterfil och kör om hennes Honda. Mannen verkar trycka mer och mer på gasen och snart 50 meter framför henne. För ett ögonblick tror vi ändå att pickuppen kommer att fortsätta accelerera. Men så verkar mannen ställa sig på bromsen. Med ett högt gnisslande kastar sig Wendy också på bromsen för att inte köra in i bilen framför som nu har stannat helt. Hon kastas hårt framåt i bältet och tappar andan. Allt blir tyst och stilla. Det enda som rör sig är de insekter som irrar omkring i hennes strålkastarljus. I panik sträcker Wendy ut handen efter mobiltelefonen som ligger på passagerarsätet bredvid henne. Den är helt död. Varför hade hon inte laddat telefonen innan hon åkte? Hon tvingar sig själv att dra några djupa, lugna andetag. Hon försöker få händerna att sluta skaka när hon lägger tillbaka dem på ratten. Snabbt backar hon de meter som behövs för att kunna svänga ut i filen bredvid, ut och förbi pickuppen. Men direkt hon kommer till bilen gör mannen en rivstart och är efter henne igen. Nu börjar en katt- och råttalek som håller på i nästan en timme. En timme som känns som ett år för Wendy. Hon försöker hålla sinnet kallt. Hon försöker koncentrera sig och räkna ut hur långt det är kvar av den här oländiga landsvägen. Men den större delen av tiden är hon fylld av en gränslös panik. Mannen stannar sin bil framför henne igen. Den här gången öppnar han fördörren och kliver ut. Här är vägen nästan för smal för att köra om och mannen går långt ut till vänster. Skulle hon svänga ut nu skulle hon köra över honom om hon försökte köra förbi. I motljuset från hennes billyktors matta gula sken ser hon hans silhuett. Han ser lång ut, säkert närmare 1,90. Iklädd jeans och en ljus t-shirt vänder han sig om och börjar gå mot hennes bil. Han ser ut att vara i 20-årsåldern. Smal men ändå muskulös. Med händerna signalerar mannen åt Wendy att kliva ur bilen och komma fram till honom. Wendy tror inte att hennes hjärta kan banka hårdare och snabbare än det gör nu. Det flimrar framför hennes ögon, andningen är grund och snabb. Mannen ler, han ser glad ut, som om det var två små barn som hade tävlat och han hade vunnit. Med adrenalinet pulserande i kroppen vet Wendy att vad det än är mannen vill henne kan det inte vara någonting bra. Han är så nära hennes bil nu. Hon har inte tid att tveka, med ett ryck växlar hon och gasar ut i en vid sväng. Däcken på hennes vänstersida slirar ut över vägrenen och på väg ner i diket. Men nu är hon förbi mannen och klarar att svänga tillbaka upp på vägen igen. Hon hinner se mannens arga, överraskade min i backspegeln innan han återigen hoppar in i pickuppen och är efter henne på nytt. Wendy vet inte hur länge till hon ska orka med det här. Nu vet hon i alla fall att skräcken inte är inbillad. Mannen vill henne ont. Vägen blir kurvigare och kurvigare. Wendy får allt svårare att hålla bilen på vägen. Hon kör så pass mycket över hastighetsgränsen att hon inte bara skulle förlora körkortet om en polis kom. Hon skulle troligtvis få tid i fängelse. Men det känns helt oviktigt nu. Tänk om bara en polis skulle komma, tänker hon istället. Men till slut, efter en skarp sväng, ligger som en synvilla ett hus längre fram. Och sen ett till, och ett till. Och med ens är hon framme vid korsningen till Highway 101, den betydligt mer trafikerade motorvägen. Wendy ser pickuppen släppa på gasen och snart är den bara en prick i backspegeln. Wendy Morris vet inte då, men hon har precis undkommit seriemördaren Israel Keys. Israel Keys föds en kall vinterdag den 7 januari 1978 i Richmond i delstaten Utah.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Richmond är en liten stad med 2000 invånare, drygt 15 mil från det betydligt större Salt Lake City, som 2014 hade 1,15 miljoner människor i storstadsområdet. Israels föräldrar är Heidi Hackanson och John Jeffrey Keys. Israels pappa Jeff är en händig man. Han är inte utbildad, men han behärskar både snickeri och murning. Israel har en stora syster som är 2 år äldre än honom. När Israel kommer till världen är han väldigt efterlängtad. Heidi och Jeff är kristna fundamentalister och den förstfödda sonen är jätteviktig. De döper sina barn efter olika personer eller företeelser i Bibeln. Namnet Israel betyder ungefär han som råder med Gud eller han som kämpar med Gud. En betydelse som det ska visa sig kommer att påverka Israel starkt genom hela livet. Familjen flyttar till Colville i Washington, en stad med färre än 5000 invånare i Stevens County. Under flera år bor de i en liten stuga utan elektricitet. Huset värms upp av en järnspis och behöver man läsa efter mörkrets inbrott kan man använda ett stearinljus. Familjen behöver egentligen inte alls leva så här spartanskt av ekonomiska skäl. Det är snarare en livsstil som passar väl ihop med Heidis och Jeffs tro. Heidi hemskolar deras barn och lär dem tidigt att tro på samma sak som hon och Jeff tror på. Inte bara Herren, utan också den vita rasens överlägsenhet. Vita och svarta är inte jämlika enligt Heidi. Därför är det en synd att umgås med personer som har en annan hudton än man själv. Efter Israel får Heidi och John ytterligare 7 barn. Till slut består barnaskaran av 5 flickor och 4 pojkar. Israel började tidigt tycka om att snida i trä och snickra En sysselsättning som högaktas av Heidi och Jeff eftersom Jesus var snickare innan han började vandra omkring och förkunna Herrens lära. Heidi bestämmer då att de ska bli mormoner. Och så blir det. Heidis vilja är familjens lag. Familjen lever som mormoner i något år, men Heidi känner att det inte riktigt passar dem trots allt. I slutet av 1990 flyttar familjen Keys tvärs över hela landet till ett Amish-samhälle i Smyrna i Maine, där de hankar sig fram genom att utvinna sirap ur lönnträd. De deltar i gudstjänster och sammankomster som hålls i samhället i några år, men de blir aldrig riktigt fullt ut Amish. Det är som att Heidi och Jeff vill prova en ny variant av kristen tro då och då, men att de ännu inte har hittat den riktigt rätta. Deras närmaste har flera gånger funderat över det här. Trots familjens fundamentalistiska grundtro tycker deras bekanta att det finns någonting flyktigt över deras religionsutövande. Någon beskriver Heidis religionsutövning som att hon kör en religiös karusell. När hon har tröttnat på en karusell provar hon en annan. På samma sätt som Heidi tidigare tröttnat på mormonkyrkan tröttnar hon efter något år på Amish-tron. Heidi är dominant i sitt religionsutövande. Hon bestämmer vad hon, hennes man och hennes barn ska tro på. Och oavsett vilken variant av kristendomen hon tror på en viss vecka är hennes regler alltid strikta. Man ska leva spartanskt när man tjänar Herren och man ska inte förhäva sig, och att ha roligt är en fruktansvärd synd. Israel är familjens kronprins. Alla hans syskon ser upp till honom, men Israel är en grubblare som inte kan acceptera att någon annan ska bestämma vad han ska tro på. I hans inre strider de olika viljorna mot varandra, men han berättar inte för någon om alla sina tvivel. Men det är svårt när tonårshormonerna samtidigt rasar i kroppen och man behöver ventilera sina känslor. När Israel precis fyllt 17 rasar allt, han orkar inte hålla tyst längre. Efter ett tillfälle när han och föräldrarna tyckt olika om någonting helt trivialt ramlar allt plötsligt ur honom. Israel ifrågasätter hela familjens livsstil. Varför lever de som de gör? Och varför byter de inriktning på sin tro stup i kvarten? När Israel med hög röst proklamerar att han från och med nu är ateist ser hans mamma svart och kör ut honom. Israel bestämmer sig för att flytta tillbaka till västkusten där han är uppvuxen. Han slår sig ner i Oregon och börjar arbeta som snickare. Han blir snabbt omtyckt och hans chefer blir förvånade hur mycket han kan trots sin låga ålder. Israel bygger vackra bänkar till kommunen. Bänken är alltid lite finare än vad kunden har beställt. Allt Israel bygger beundras och alla kunder är mer än nöjda. Även bland kollegorna passar Israel in. Han är social och omtyckt, även om ingen egentligen känner att de lär känna honom ordentligt. Det här är en ny, fri livsstil som Israel trivs med. Men någonting gnager inuti honom. Han känner en rastlöshet som inte kan stillas genom ett träningspass eller ett utmanande parti schack. Han känner ett växande mörker inom sig. Han hade trott att gudstron hade tvingats till var det här mörkret, men nu känner han någonting som nästan är värre. På arbetet och när han umgås med vänner går det bra, men när Israel är ensam smyger sig tankarna på, och det här är tankar om att förstöra, skada och döda. En dag ber Israel Keys sig till en flod i närheten av Maupin i Oregon. Israel är då 20 år gammal. Han tänker fiska, men han står där och precis ska ta upp sin fiskeutrustning. Ser ett gäng ungdomar bada och paddla i en del av forsen som inte är så värst ström. Bland ungdomarna finns en flicka som hans ögon dras till. Hon ser ut att vara någonstans mellan 14 och 18 år gammal. När hennes vänner börjar paddla nedför strömmen kommer flickan efter. Snabbt tar sig Israel till strandkanten, vadar ut ett par steg och drar in flickans kanot. Innan hon hinner skrika har han lagt handen över hennes mun och burit in henne bland buskarna. Och där våldtar han henne och misshandlar henne brutalt. Israel känner att han väldigt gärna skulle vilja döda henne också, men han tvingar sig själv att låta bli. När våldtäkten är över lyfter han i flickan i kanoten igen och puttar iväg den nerför floden. Ett par timmar senare får flickan vård på sjukhus och alla områdets poliser söker efter våldtäktsmannen. Israel känner att han behöver miljöombyte. Det verkar vara en väldigt bra idé att åka bort ett tag, särskilt nu när det letas efter en våldtäktsman. Den 9 juli 1998 åker Israel till New Jersey och tar värvning i den amerikanska armén. Han börjar sin utbildning till vapenspecialist vid Fort Lewis som ligger i närheten av Tacoma i delstaten Washington och fortsätter sedan tjänstgöra vid Fort Hood i Texas. Han tjänstgör även en kort tid i Sinai i Egypten. Israel är skicklig med sina händer och lär sig snabbt att hantera olika vapen samt att desarmera landminor. Israel är väl omtyckt av sina kollegor även i armén. De tycker att han är en bra kamrat och att han är duktig på sitt jobb. Även om ingen av dem riktigt känner att de kommer honom nära är Israel kul att umgås med. Men efter ett tag får kollegorna även se en annan sida av honom. Israel kan ha väldigt kort stubin. Det händer inte ofta, och när det händer är raseriutbrottet över lika snabbt som det kom, men ingen kan glömma sakerna Israel säger när han blir arg. Vid ett par tillfällen säger han till soldater som har en annan åsikt än han själv angående någonting helt oviktigt att han skulle vilja döda dem, och då är hans blick helt svart. Efter de här incidenterna är det som att Israel helt har glömt vad som har sagts. Han visar aldrig ånger och han ber aldrig om ursäkt. Han beter sig som att ingenting speciellt har hänt alls. Ingen kollega vågar anmäla honom. Israel är så omtyckt av cheferna och dessutom är ju trevlig resten av tiden när han inte är så där kallt aggressiv. Det är precis som att Israel Keys är två helt olika personer. Det blir år 2000. Han är 22 år gammal. Israel är stationerad i delstaten Washington. Han har vänner, men han saknar kvinnligt sällskap. Den ensamstående mamman Tammy Hawkins sitter i sin lägenhet i Tacoma i Washington. Tammy är uttråkad. Hon behöver ett jobb för att försörja sig och sin 8-årige son Keaton. När hon läser jobbannonserna glider hennes blick över till kontaktannonserna. Hon ser en annons där en 22-årig man söker kvinnligt sällskap. Kvinnan måste vara vit och helst mellan 18 och 25 år gammal. Tammy är varken vit eller mellan 18 och 25 år gammal. Hennes ursprung är hälften ursprungsbefolkning och hälften afroamerikan. Och hon är drygt 30 år gammal. Trots detta bestämmer hon sig för att kontakta mannen, som givetvis är Israel Keys. Det är någonting med hans annons som gör så att Tammy dras till den. Till sin stora förvåning får hon ett svar. Mannen berättar att han heter Israel men kallas för Is. Han tjänstgör i armén och är stationerad vid Fort Lewis, bara någon kilometer från Tammys lägenhet. Han frågar om hon kan tänka sig att prata i telefon med honom. Och trots att hon tvivlar på att det här kommer leda någonstans, hon är inte vad han söker och han är troligtvis inte hennes typ heller, säger Tammy ändå ja. Och till hennes förvåning löper samtalet på bra. De har mycket att prata om och Is låter jättetrevlig. Han är artig och en bra lyssnare. Deras första samtal pågår i 5 timmar. De bestämmer sig för att ses på en mexikansk restaurang ett par dagar senare. När Israel kommer in på restaurangen sitter Tammy redan och väntar. Hon hade inte förväntat sig himlastormande kärlek direkt, det vet hon. Men hennes humör sjunker ändå några grader när hon ser honom komma insläntrande. Han är lång, smal och ser allmänt alldaglig ut, kanske lite nördig till och med. Han har smala silverbågade glasögon, kortbrunt hår och en stor, lite krok.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och näsa. Tammy känner direkt att Israels utseende inte attraherar henne. Men det gör hans personlighet. Snart är samtal lika intensivt som när de pratade i telefon tidigare och de stunder av tystnad som uppstår är inte alls så obekväma som de ibland kan bli med någon som man inte har träffat förut. Det är någonting som bara klickar mellan dem på ett sätt som Tammy inte har känt tidigare med någon annan man. Israel erkänner att han i sin annons hade skrivit att han söker en vit kvinna eftersom det är så han är uppfostrad, men att han nu skäms över det. Han är glad över att just hon svarade på annonsen. Tammy blir rörd av hans ärlighet och öppna sätt. Efter lunch och några drinkar tar de en lång biltur runt i Tacoma innan de går ut och äter middag följt av en bio. Några veckor senare säger Israel upp sig från armén och flyttar in hos Tammy. Tammy är 9 år äldre än Israel. Hon föddes 1969 i Kalifornien. Hennes uppväxt var allt annat än harmonisk. Hon var resultatet av det som först var en lös förbindelse mellan en 17-årig flicka och en soldat. När Tammy var 3 år gammal gifte sig hennes föräldrar, men äktenskapet var aldrig lyckligt. Föräldrarna separerade flera gånger och pappan var konstant otrogen. Tammy fick 2 yngre systrar och hennes mamma började dricka allt mer innan hon utökade missbruket med andra droger. Föräldrarna skilde sig till slut och Tammys uppväxt blev ännu fattigare än vad den redan hade varit. Mamman gjorde allt för att få in pengar till narkotika. Hon gjorde allt för att få närhet. Vilken man som helst dög om hon kunde få närhet för en kväll. Tammy tvingades bevittna sin mamma bli våldtagen och misshandlad av en tillfällig pojkvän. Tammy själv blev i flera tillfällen våldtagen av mammans bekanta. Men istället för att duka under dem i misären kämpade Tammy med näbbar och klor för att få ett bättre liv. Hon pluggade stenhårt, hon var redaktör för skolans årsbok och hon spelade med i skolans basketlag. Efter high school fick hon jobb på ett återförsäljarkontor för Ford och kunde flytta hemifrån. Tammy var omtyckt av sina kollegor och chefer, men ibland hade hon svårt att hålla tyst om saker och ting. Mer än en gång hade hon fått en tillsägelse för att hon hade varit för frispråkig och för diskussionslysten. När Tammy jobbat hos Ford återförsäljaren i nästan 10 år förlorade hon till slut jobbet efter att hon blev oense med en kund. Hon hade tagit i alldeles mycket och helt glömt bort begreppet kunden har alltid rätt. Och det här var sista droppen för Tammys chefer. Men att få sparken visade sig trots allt leda till någonting gott, i alla fall för hennes kärleksliv. Via jobbannonserna hittade hon ju Israel Keys kontaktannons. År 2000 fortsätter och det nyblivna paret är lyckliga. Tammy och Israel tillbringar mesta tiden tillsammans. De ser på tv, dricker alkohol och har sex. Tammy känner att hon för första gången i sitt liv är i balans. Hon känner sig sexig i sin närvaro. Han behandlar henne som den vackraste kvinnan på jorden. De pratar inte om barn, men de skyddar sig. Tammy vill ha barn igen, men hon vill att förhållandet ska vara mer etablerat först. Hon har redan ett barn med en man som lämnar henne och hon vill inte ha flera barn med frånvarande fäder, även om hon inte tror det om Is. Men vid ett tillfälle glömmer de att skydda sig i stundens hetta. På hallgolvet i deras lägenhet blir Tammy gravid. Is beordrar Tammy att göra abort, men hon vägrar. Hon säger att han kan dra därifrån, det gör henne ingenting. Men ingen kommer att kunna tvinga henne till abort. Hon vill ha barnet, punkt slut. För första gången ser hon Israel arg. Hon blir rädd. Hon hade föredragit om han hade slagit henne, eller i alla fall gett henne en örfil, eller kallat henne något skällsord. Men istället tittar han bara kallt på henne med de svartaste ögon hon någonsin har sett. Ögon där kärleken helt har slocknat och ersatts av en skrämmande blandning av likgiltighet och vrede. Tammy och Israel gör slut. Tammy flyttar då närmare sin familj i Nea Bay, nordväst om Tacoma i Washington, för att kunna få lite hjälp när bebisen kommer. Efter ett par månader ringer Israel. Han saknar Tammy. Han ber henne att få komma tillbaka. Han förklarar att han blev rädd för allt ansvar, men nu är han här igen och han älskar Tammy och deras kommande barn. Det är i alla fall vad han säger. Tammy bestämmer sig för att ta tillbaka Is. Han är inte perfekt, men han är hennes och hon har egentligen inte särskilt höga krav på män, erkänner hon motvilligt för sig själv. Israel är som två olika personer. Kan hon bara blunda lite för den ena personen har hon inga problem att älska den andra. Tammy har överseende med hans små brister, som till exempel när han säger att han jobbar över men istället är som försvunnen från jordens yta och kommer hem sent på natten eller dagen därpå. Eller att han ibland blir arg utan att hon förstår varför. Israel kan vara plump och arrogant. Hans vrede är isande kall. Han säger att han egentligen avskyr amerikaner eftersom de är, citat, lata och bortskämda. En av de få amerikaner Israel säger sig beundra är Ted Bundy, som han verkar tycka har dött någon slags martyrdöd i elektriska stolen. Men å andra sidan behandlar Israel Tammy som en drottning ibland. Och framförallt behandlar han styvsonen Keaton bra. Keaton, som inte har några minnen av sin riktiga pappa, ser upp till Is och ser honom som sin pappa. Is behandlar Keaton som sin egen son och verkar älska honom tillbaka. En kväll när Tammy och Is sitter och tittar på ett avsnitt av Dateline, ett nyhetsprogram som huvudsakligen behandlar true crime, handlar veckans avsnitt om Chewy och Shane Kehoe. Chewy och Shane är två bröder uppvuxna inom extremhögern. 1997 åkte de fast efter en skottväxling med polisen. Det hela hade börjat med att de hade blivit stoppade av polisen för att de hade kört med en registreringsskylt som var ogiltig. Men historien slutade mycket allvarligare än så. I samband med att skottväxlingen utreddes hittades bevis för att Chewy Kehoe 1995 hade skjutit ihjäl en vapenhandlare, vapenhandlarens frun och deras 8-åriga dotter i Arkansas. Chewy dömdes till 3 livstidsstraff i fängelse. Medan Is och Tammy tittar på Dateline säger Is, som i förbigåendet, han har vuxit upp med bröderna Kehoe. De bodde grannar och var nära vänner i Colville i Washington. Tammy blir häpen, men när hon har samlat sig börjar hon ställa frågor om bröderna Kehoe. Hon är nyfiken. Det är inte ofta man träffar på någon som känner en trippelmördare. Men Is sluter sig helt. Plötsligt vill han inte berätta någonting mer om bröderna Kehoe. Han verkar irriterad på henne och nästan arg. Som att han har berättat någonting som han egentligen hade tänkt hålla för sig själv. Händelsen skaver lite i Tammy. När Is berättade att han kände bröderna Kehoe hade han låtit nästan stolt, som att det var någon slags merit att känna någon som har mördat. Tammy får ett nytt jobb för en organisation som arbetar för ursprungsbefolkningens rättigheter. Arbetet innebär en hel del resande. Ibland är Tammy borta 5 dagar i sträck. Men det fungerar ganska bra. När Tammy är borta hörs hon och Is inte så mycket. Hon har fullt upp, hon antar att han har det också. Ganska ofta får hon höra av sin syster att Is låter Keaton bo hos henne när Tammy är bortrest och att deras hus verkar stå tomt i flera dagar. Tammy väljer att blunda för vad det kan tänkas betyda. Israel är ju ändå på det stora hela en drömprins, även om han ibland säger och gör saker som får henne att reagera. När hon är bortrest säger han vid ett par av deras sällsynta telefonsamtal att han har ett mörkt hjärta. Tammy antar att han pratar om att han har börjat dricka lite för mycket. En dag när Israel själv är bortrest hittar Tammy hans dagbok från när han var liten. Hon ursäktar sig först inför sig själv med att hon bara vill se hur 8-åriga Israels spretiga bokstäver ser ut. Men snart sitter hon och läser sida upp och sida ner. Hon kan inte låta bli. Dagboken fortsätter år efter år. Tammy får lära känna Israels innersta tankar som tonåring. Och nästan allting i dagboken handlar om Israels förhållande till Gud. Han skriver bland annat att, citat, idag hade jag orena tankar om flickan i min klass. Jag kände att jag ville att hon skulle visa sin bikini, men jag vet att det är fel. Varje mening visar tydligt Israels skam över det han tänkte och kände under sin uppväxt. Det börjar närma sig födseln av Tamis och Israels gemensamma barn. Tammy är på jobbet när vattnet går. Det är några veckor för tidigt, men Tammy känner sig redo. Trots att Israel har verkat lugn när de pratar om födseln tidigare och att han ibland har skrutit om att han har varit med både när får och hästar har fötts, blir han nu helt skakig. Israel Keys ska nu för första gången bli pappa. Han hämtar Tammy på jobbet och kör långt över hastighetsgränserna mot sjukhuset. Väl inne vägrar Is att lämna förlossningsrummet för en enda sekund, inte ens för att dricka lite vatten. Han vill inte riskera att missa sitt barns födelse. Klockan 03.40 på morgonen den 31 oktober 2002 föds Sarah Keys. Tiden efter att Sarah kommer till dem är Israels och Tammys bästa tid hittills. Tammy känner Is omsorg och hon känner hans enorma kärlek till dottern Sarah. Det är som att han har förändrat sitt ögonblick när hans dotter såg dagens ljus för första gången. Det mörka inom Israel Keys verkar som bortblåst. Han slutar dricka. Han lyssnar inte längre på depprock. Han lyssnar faktiskt inte på musik alls. Han säger att det kanske stör deras dotter. Israels jämställdhet förvånar Tammy. Männen i hennes liv har aldrig tagit delat ansvar, men det gör Is. Han byter blöjor och han går upp på nätterna. Han matar och han tröstar. Is är den som gillar att laga mat mest och han blir därför den som alltid lagar middag. Tammy och Is åker på en romantisk weekend vid havet för att fira deras
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Årsdag som par. Tammys syster är barnvakt hos Sarah och Keaton. Tammy ger Is ett par tofflor i present. Inuti har hon gömt en ring. När hon frågar om han vill gifta sig med henne spricker Israels ansikte upp i ett stort leende. Han säger glatt ja! De bestämmer sig för att gifta sig om ett år. Men mitt i all lycka börjar Tammy få ont i magen. Det visar sig att hon har en tumör i livmodern. Hon får rådet att genomgå en hysterektomi, att ta bort sin livmoder. Hon är rädd för sjukdomen och både hon och Is är ledsna över att inte kunna få fler barn. Men alternativet är ännu värre, så valet är enkelt. Tammy får starka smärtstillande tabletter utskrivna. När smärtorna efter operationen har gett med sig och hon en månad senare bestämmer sig för att sluta med tabletterna upptäcker hon att det inte går. Hennes kropp har blivit beroende av morfinet. Is får ta hela ansvaret för Sarah under tiden som Tammy är sjuk och när hon återhämtar sig efter operationen. Efter ett tag märker Tammy att hon inte verkar lika mycket att säga till om vad gäller Sarahs uppfostran längre. Och när Sarah är ledsen är det Israel hon sträcker armarna efter och inte Tammy. Is får ett nytt jobb som alltid allo på The Maka Tribes Park and Recreation Department. Han har ansvaret för att snygga till parken, se till att det sätts upp nya soptunnor, planera var det ska finnas allmänna toaletter och se till att omgivningarna blir allmänt trevliga och välskötta. men han är pressad av arbetsbördan på jobbet och ansvaret hemma. Det är som att han aldrig riktigt får vila. Och då börjar Israel Keys dricka igen. Tammys och Israels förhållande börjar bli sämre. Tammys beroende av smärtstillande tabletter blir allvarligare och allvarligare. När hon inte längre får medicinen utskriven av sin läkare köper hon den olagligt på gatan. Is drar sig undan. De pratar inte längre om något bröllop. Is börjar spendera mer och mer tid på olika chattforum och de slutar helt att prata med varandra. Efter ett tag är det så illa att Is flyttar ut sina saker i vardagsrummet och börjar sova på soffan. Sommaren 2004 gör Israel slut med Tammy. Men hon vill inte lyssna på det örat. När hon vägrar flytta ut från huset tar Israel med sig Sarah och flyttar själv istället. Israel köper ett hus till honom och Sarah. Ett tag njuter han av att vara singel, men så småningom börjar han dejta. Efter några misslyckade dejter med kvinnor han träffat på krogen registrerar han sig på match.com. Där träffar han den 41-åriga Kimberly Anderson, en sjuksköterska som bor i Port Angeles öster om Tacoma. Under tiden eskalerar Tammys drogberoende allt mer och till slut krockar hon med sin bil och är då drogpåverkad. Tammy får 25 dagar i fängelse och ett krav på sig att hon måste genomgå rehabilitering när hon kommer ut. Efter rehabiliteringen börjar hon träffa Is igen under täckmanteln att hon förstås bara vill träffa lilla Sarah. Men hon vill egentligen någonting mer. Hon vill börja om. Efter ett tag börjar Is och Tammy ha sex igen. Men när Tammy vill att de ska bli ett par på riktigt säger Is nej. Han säger att hennes missbruk har förstört för mycket för dem. Att de kan vara vänner men de kommer aldrig någonsin att ha ett förhållande igen. Inom sig njuter Israel av att både ha kakan och äta upp den. Han har ju både Tammy och Kimberly och Tammy beter sig som en strykrädd hund. Hon gör allt för att tillfredsställa honom samtidigt som Kimberly är ny och spännande. Kimberly har dessutom inte fött barn. Israel känner sig som en vinnare. Han fortsätter dejta Kimberly och snart har de ett fast förhållande som han är helt öppen inför Tammy om. Han berättar dock inte för Kimberly att han fortfarande har sex med Tammy. Is vet att Tammy kommer att stanna kvar hos honom ändå. Is brukar be Tammy om råd ibland när det gäller Kimberly. Han säger att Kimberly och Tammy är så lika så Tammy borde veta hur Israel ska göra i olika Kimberly-problem. Tammy försöker bita ihop och inte visa sina känslor, men inuti äter svartsjukan upp henne. Hon förstår inte hur Is kan vara så otroligt okänslig. Ibland verkar han nästan njuta när han berättar för henne om Kimberly. Tiden går och Israels förhållande med Kimberly börjar likna ett samboskap. Han har i princip flyttat in hos henne. Men när han är i sitt eget hem bjuder han in Tammy och hälsa på. Och de har förstås sex. Och när Tammy har Sarah kommer han förbi för att träffa Sarah. Och då har de också sex. Gång på gång på gång. Men Israel lovar aldrig Tammy någonting mer än det. Och till slut slutar hon fråga. Men en dag kan Tammy inte stå emot längre. Hon går till Kimberlys arbetsplats och sätter en lapp under vindrutetorkaren på Kimberlys bil. Hon skriver att hon och Is fortfarande har ett förhållande och att hon skulle vilja att Kimberly höll sig borta. Men Kimberly verkar oberörd. Ett par veckor senare blir Kimberly erbjuden ett jobb i Alaska och tackar ja. Hon frågar om Is vill följa med henne och bo i Alaska. Och Israel Keys tackar ja. Tammy vill absolut inte att Is ska flytta. Hon vet att hon kommer att förlora honom helt då. Och hon vet att vägen för att stoppa honom går via dottern Sarah. För att Israel ska få ta med sig Sarah i flytten till Alaska måste han ansöka om det i rätten. Tammy lägger in en protest och en infekterad och smutsig vårdnadstvist tar vid. Tammy vet att Sarah är Israels allt. Hon tror att det här kommer att få Is att stanna. Men till Tammys stora förvåning och sorg ger Israel upp efter en tids kamp. Han avsäger sig vårdnaden om Sarah och ger den helt till Tammy. Det här gick ju inte alls som Tammy hade tänkt. Trots allt så vill Tammy inte att Sarah förlorar kontakten med sin älskade pappa. Tammy går med på delad vårdnad och att Sarah ska bo hos henne i alla fall det första året. Och sen får de se hur de gör efter det. Den 8 mars 2007 packar Israel Keys sin bil till bristningsgränsen och ger sig sen av på den 230 mil långa bilturen från Washington till Anchorage i Alaska. Där han omedelbart startar ett eget företag, Keys Construction. Han och Kimberly flyttar in i ett stort hus med tre sovrum och lika många badrum på 2456 Sur Lane i Anchorage förort Turnagain. När Israel är klar med att renovera huset bygger han ett stort verktygsförråd på baksidan av huset. Keys Construction går bra och Israel kan för första gången i sitt liv börja lägga undan pengar. Han trivs med jobbet och han trivs med Kimberly. Sarah bor växelvis hos honom och Tammy. Han flyger ner och hämtar och lämnar Sarah eftersom han är en av dem som har råd. Med tiden har Tammy blivit allt mer ovillig att ha sex med honom när han kommer för att hämta Sarah. Och den utvecklingen tycker inte Israel Keys om. När Israel har bott i Alaska i ganska exakt 2 år säger han till Kimberly att han behöver en liten semester. Han har nyss köpt ett hus i New York som en investering och han behöver avsätta tid för att renovera det huset. Han tar flyget till New York och känner hur han njuter av lite egen tid. Den 9 april 2009 klär Israel Keys på sig jeans, handskar, solglasögon och en munkjacka. Han drar luvan över huvudet och tar på sig ett lösskägg och en lösmustasch. Han åker till den lilla staden Tupper Lake där han parkerar och sen sakta släntrar in på The Community Banks kontor, alltså ett bankkontor. Han går fram till en lucka och visar upp en 40-kaliber silverfärgad Smith & Wesson-pistol innan han vänder sig runt för att alla i lokalen ska se att han har ett vapen. Israel ropar att alla ska lägga sig på mage på golvet om de vill överleva. När han går därifrån har Israel Keys 10 000 dollar i sin väska. Dagen efter checkar han in på ett hotell i Vermont norr om New York och betalar kontant för 4 nätters vistelse. Senare samma dag går han på promenad. Med sig har han en orange 20 liters plastdunk. När han kommer till en skogsglänta en bit utanför staden gräver han ner dunken i marken. Han memorerar platsen väl och dagen efter är han tillbaka i Alaska. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea podden där och prata om avsnitten med mig och manusförfattarna och andra lyssnare. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Jag vill i slutet av avsnittet nämna en av mina andra poddar. Idag tänkte jag nämna Fan of History. Det är min sista engelskspråkiga podd. Jag har till och med 3 år med bara poddar på engelska. Men Fan of History har överlevt. Det är en historiepodd som jag gör tillsammans med Bernie Maupolski. Vi tar upp hela världshistorien och vi börjar år 1000 före Kristus. Vi har hållit på med det här i 5 år och vi har kommit fram till 670-talet före Kristus. Och vi har gjort ungefär 90 avsnitt. Det är mycket gammaltestamentlig tid, det är mycket Egypten, Kina, Indien. Men det är framförallt historien om greker och om det assyriska imperiet. Så kolla in Fan of History, finns där poddar finns. Jag vill tacka Jenny Ekstrand för manuset om Israel Keys. Jag vill tacka Tripnaha för låten ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Jag vill tacka David Persson för klippningen av det här avsnittet. Och jag vill tacka dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.